Fader okänd av Alice Lytkens. Villervallan. Efter många omfamningar, handkyssar och mycket fotskrapande, efter översvallande taktirader för de lysande festligheterna under trännedagar och prisande av alla anstalter, inte minst den deliciösa maten, steg en mild majkväll de sista gästerna upp i sina reskarosser för att lämna Ekelunda slott. Värdfolket, greve Fabian Ekestock av Ekelunda och hans hustru, grevinnan Louise, stod kvar på trappan när vagnarna rullade bort över den rektangulära kullerstensbelagda gården mot porten i andra ändan, där namnskiffret under grevekronan förkunnade vilket förnämt härskap som var ägare till slottet. Greveparet gick in. En betjänt i rikt galonerat livré stängde entrédörren efter dem. De fortsatte över den stora så kallade stenfarstun in i en liten salong där de slog sig ner i en förgylld soffa under en gobeläng. Några lakejer och pigor var sysselsatta med att städa undan efter gästabudet. I salongen brann ljusen allenast i ett par spegellampetter på ömse sidor om gobelängen. Utanför de tvenne fönstren begynte vårskymningen långsamt breda ut sig över nejden. Man hörde trastarnas vemodiga aftonsång och springvattnens plaskande från trädgården. Det ligger någonting under byrån där borta, sa grevinnan till en av pigorna. Pigan, som hette Stina, la sig på knä och plockade fram en liten högklackad röd sidensko. Leta rätt på den andra också, befallde grevinnan. Pigan kröp på alla fyra och letade under byrån men fann ingenting. Kom hit, röt grevinnan. Stina ställde sig framför greveparet i soffan. Flickan var osedvanligt täck, dess likes mycket ung. Hon var liten till växten, rund och rosig med stora blåa ögon. Lämna alla bortglömda persedlar till mamsel Tillman, sa grevinnan. Och några snatterier vill jag inte veta av i mitt hus. Jag har aldrig snattat, nådig fru grevinna, och jag tänker inte göra det, svarade Stina och mötte modigt grevinnans mästrande blick. Stursk och uppstuds är du i alla fall, snäste den just nu synnerligen onådiga grevinnan. Du kan gå din väg. Pigan neg djupt och lämnade gemaket med den röda skon i ena handen och ett antal solfjädrar och solkiga vita handskar i den andra. Grevinnan vände sig till de övriga domestikerna och sa i samma ovänliga ton: Packa er iväg! Grevinnan Ekestock var så upptagen av den i hennes ögon odrägliga pigan att hon inte gav sig tid att se på mannen vid sin sida. Dess bättre för honom, i ty att han hela tiden följde Stina med kättjefull blick. När domestikerna hade avlägsnat sig sa grevinnan med uppgiven röst: Åh, dessa pigor! När han inte svarade fortsatte hon: Och är det inte förfasligt vad folk glömmer sina tillhörigheter? Jag vet inte hur många handskar, solfjädrar, näsdukar, snusdosor och binocklar de har glömt kvar. Att man kan glömma en enda sko är helt märkligt. Men det var förstås ett präktigt rammelkalas. Grev Fabian satt tyst. Hans just nu allvarliga ansiktsuttryck var tämligen ovanligt för den gladlynte herrn, som tillhörde det muntra följet av unga libertiner omkring hans majestät Gustav den tredje. Vacker var han. Som en ädling såg han ut. Hans ansikte var smalt, näsan rak och aristokratisk. Läpparna var mjuka och sinnliga, pannan hög och ögonen djupblåa. I de samma kunde under stund om en eld flimra av vrede eller åtrå. Till gestalten var han reslig utan vanprydande fetma. Gud hade i sanning slösat med sina gåvor på honom. Han var också beskärd ett gott huvud. Men han nyttjade det inte på ett förnuftigt sätt. Han var en stor slösare som ville ha ståt och prakt omkring sig. Han var en passionerad.